På utsatt tid klockan 14.00 så spelar vi in vårt bonusavsnitt.
Yep.
Jag tyckte bara det var mäktigt att vi bestämde klockan 2. Och så
blev det.
Så blir det exakt klockan 2. Så här, Skalman vore stolt.
Sov på poddklockan. Ja, sov på poddklockan.
Jag läser ju, som jag sa i förra avsnittet, Cormac McCarthys Blodets Meridian.
Mm.
Och då drog sig Andres till minnes att han hade läst en essä någon gång.
Yep.
Som tog upp varför Cormac McCarthy faktiskt inte är en stor författare.
Ja, och det är ju den här... det var, jag tror det var 10 år sedan någonting jag läste den, men den skrevs redan för 21 år sedan och publicerades i The Atlantic och kallas A Reader's Manifesto, An Attack on the Growing Pretentiousness of American Literary Prose av B.R. Myers.
Mm, precis.
Och där går han igenom Annie Proulx, som jag har fått reda på att uttalas nu, som har skrivit...
Det stämmas typ Proulx.
Ja, Proulx, som ett franskt konstigt ord. Mm. Då är liksom de sista orden blir stumma. Men han går igenom, nämner henne en del och hennes stil. Jag ska läsa lite av hennes grejer sen. Och Don DeLillo och... Cormac McCarthy. Mm. Det är väl framförallt då.
Och Bret Easton Ellis blir nämnd också.
Han nämns också i förbundet.
Det här är ingen bra författare.
Men poängen med hela... det är som rubriken säger. Liksom. Han går igenom de här författarnas prosastil och kritiserar dem för att de är för pretentiösa.
Mm.
Och så är de lite pretentiösa på olika sätt. Så de här... Den här kvinnliga författaren han tar upp, Annie Proulx, hon är liksom så här extremt poetisk och omständig, mycket bilder som liksom bara inte makes sense.
Nej, precis, för att det han skriver om, och den var väldigt rolig. Jag satt och skrattade när jag läste hans kritik. Den är rolig. För han är så elak men så himla smart samtidigt, som han tycker det är kul. Nej, men något som han kritiserar är ju till exempel när författare målar upp bilder, fast när man väl tänker igenom texten så är det bara ett slags babbelspråk. Det hänger inte ihop logiskt, vilket gör att läsaren bara ska flyktigt liksom arbeta sig igenom textmassorna och inte tänka igenom
precis,
det.
Utan det är som en fin musik eller precis. Någonting som bara passerar då.
Ja.
Men själva innehållet är inte så viktigt. Det viktiga är språket och de här maneren. Mm. Och liksom, så det finns inget riktigt djup i det. Han anklagar ju också vissa då för att vara... Aha, Paul Auster är det ju han går igenom också. Jag försökte leta upp Paul Auster hemma, men jag slarvat bort hans bok. Men Paul Auster är ju sådär, han liksom kommer med referenser hela tiden och intellektuella saker. Till exempel, någon har räknat ut att han hade typ 1492 böcker i sin bokhylla hemma. Och då är Auster såhär, ja det var ju ett viktigt nummer, för det kunde ju upptäckten av Amerika 1492 och sådär. Sånt håller Auster på med hela tiden, små fiffigheter.
Och, jag skulle kalla det för typiskt lite schizoid-maner som även man hör ifrån personer som är konspiratoriska. Att de liksom ser, de hittar olika likheter, att ord låter lika eller att siffror är likadana, och så tror de att det finns liksom något djupare innehåll i detta. Auster, som man kritiserar också, använder sig av filosofisk terminologi för att det låter mäktigt, men han är inte tillräckligt påläst för att veta vad det är.
Ja, just det. Så nominalism bland annat.
Exempelvis. Och det är ju också... det håller ju ihop jättebra om man bara läser igenom det flyktigt för en känsla. Eller vad man ska säga.
En atmosfär. Går man in på djupet och finns det verkligen riktiga vettiga tankar i det här, så är det ju liksom... Så finns ju inte det egentligen, utan det är ju jävligt ytligt om man säger.
Det är som ibland om man lyssnar på ett fyllo.
Mm.
Att fyllot kan ibland häva ur sig så här svåra ord.
Mm.
Men de är liksom inte... Mm. De är inte betydelsebärande. Utan det är bara ord som försöker hålla den här personen fortfarande vid liksom någon slags yta som en tänkande person. Man är för nedsupen. Så det bara kommer ur sådana här...
Floskler kan man säga.
Liksom ord som kverulans, fast det är ingen som är kverulant. Eller liksom, ja, lite sådär. Påminner mig om det.
Ja, du projicerar.
Ja, men alla projicerar hela tiden, allting. Det är alltid projektion, alltid projektion.
Du projicerar på mig.
På så sätt var Freud ett geni. Eftersom att han kom på en term som alla kan använda till precis allting. Det är ju ett meme egentligen.
Ja, det kan man säga.
Och där är ju han väldigt stor, Freud. Han kom på många memes.
Många väldigt bra memes. Ja. Penisavund.
Ja. Vilket meme alltså. Ja. Det är ofta...
Oidipuskomplex.
Ja. Men speciellt projektion är välanvänt. Liksom. Okej, okay, åter till texten.
Ja, men han citerar, Mayer citerar en sak här som jag började skratta när jag läste det. Det kanske inte kommer framgå nu när jag läser det, vad som är så roligt med det. Men jag läser det här, det är ju engelska så det är lite svårt. Partridge, Black. Hon beskriver lite olika karaktärer här. Partridge, Black, Small, a restless traveler across the slope of life, an all-night talker. Mercalia, second wife of Partridge, and the color of a brown feather on dark water, a hot intelligence. Quail, large, white, stumbling along, going nowhere. Och jag skrattade högt när jag läste det här. Hon beskriver ju utseendet på... Mercalia.
Hon beskriver hudfärg.
Ja, precis. Ja. Och hon beskriver den som the color of a brown feather on dark water.
Det är jävla pretentiöst.
Ja, det är så fruktansvärt pretentiöst.
Så kan man inte
skriva. Det är ju genant.
Jag som nybörjare...
Det är så asroligt också.
Jag som ny... Men kan det vara så till hennes försvar då att kan man hamna där av ren hybris? Eller hittar man sånt här i deras första böcker innan de blir kända?
Hos Annie Proulx.
Ja, kan man hitta sånt här i hennes första bok? Liksom?
Jag
kan en okänd
aning.
Person klämma ur sig såna här grejer?
Nej, jag tror fan inte det. Det är nog att man har vunnit ett pris. Man har vunnit ett par priser och blivit geniförklarad. Mm. Då kan man börja skriva på det här sättet. Ja. Då känner man att då har man nått den. Så skulle det kunna vara.
Jag märkte, för jag tränar ju skrivning nu intensivt. Mm. Och jag märkte att jag ibland hade häft ur mig lite väl målande liknelser i vissa texter som är dåliga och pretentiösa. Mm. Men som jag tyckte lät coolt. Mm. Och så läser jag den här texten. Mm. Och bara, aha, det var det jag gjorde. Och då kom jag till en annan slutsats också. Och det är att det är väldigt lätt att använda ett målande språk. Om man inte behöver tänka på innehållet. Det är jävligt lätt. Det är liksom ingen konst. Det är, jag vet inte vad man ska jämföra det med. Men det är som... batik. Vem som helst kan göra en batiktröja. Det är inte som att måla. Det är ingen riktig tavla, en batiktröja.
Alla kan göra en batiktröja. Jag tror du har väldigt mycket med det du är lite inne på när det gäller Paul Auster. För honom är det ju helt naturligt, eftersom man kanske har lite schizotypa drag, att se liksom saker. Ja, det här kaffet är som...
Men om man ska...
Jag vet inte.
Nej, men om man ska...
Hennes hud var kaffefärgad och sådär. Ja. För mig skulle jag aldrig skriva en sån. The coffee-colored girl came into the bar.
Ja, det är ju helt sjukt. De är ju väldigt besatta av hudfärg. Ja, för det är en amerikan.
Ja, de är ju.
Men om den här typen av språk, så att säga. Det som händer är ju att det blir... När det är... innehållslös text, men som ändå är vacker då, kan vi säga. Mm. Då blir det ju... Det kanske är någon annan konstform. Förstår du vad jag menar? Det kanske inte är litteratur.
Ja, men det...
För det skadar ju inte om någonting är fint.
Nej. Men det kan ju vara väldigt estetiskt ibland. Men kan ju ett målande språk vara fruktansvärt estetiskt. Mm. Men då är det ofta... Hos vissa som jag tycker skriver oerhört bra. Eller Mishima till exempel. Mm. Han skriver på ett ganska konkret sätt.
Ja.
Och så ibland kommer han in i ett mer poetiskt språk. Men då är det poetiska språket några rader. Och så då, liksom, då blir det, oh, då tänker man wow. Och, och sedan går han tillbaka till ett ganska normalt, normal prosa, liksom ganska normalt språk. Så, och så
men låt mig gissa att det fortfarande finns logik i fast det är målande.
Ja. Det är målande och det är logik i bilderna. Mm. Och så det är inte jättekonstigt, men det blir så här, plötsligt kommer den här poesin, sedan är det normalt igen och sedan kommer poesin tillbaka. Så det blir en vågform i hans. Men hos många amerikaner då, som jag uppfattade också Meyers kritik, så är det här hela tiden konstant, de får oerhört målande och
de
märkligt.
De får fina recensioner och massa priser. Mm. Så att etablissemanget, om man nu ska kalla det för det, att bli recenserad i New York Times och såna här saker, de hyllar detta.
Ja, och så de tycker det är litteratur med precis. Stort L då. Ja.
Men det är, jag tänker på baksidan av Cormac McCarthys bok, så står det, då har Svenska Dagbladet skrivit: detta är betydande litteratur av ett särskilt slag. Scener och figurer är bränsle för en skrivkonst som inte uttummer sig i fiktionen.
Nej, det förstår jag inte.
Nej. Men det var ju jag förstår inte heller vad du menar, men det är det här som är grejen.
Ja, precis.
Att även recensionen har ett sånt här språk.
Ja,
som
då
är
börjar
liksom
de imitera språket.
Ja, det går inte att förstå det här. Betydande litteratur av ett särskilt slag, det förstår man ju. Ja. Scener och figurer är bränsle för en skrivkonst som inte uttummar sig i fiktionen.
Som inte uttummar sig i fiktionen. Jag fattar ingenting.
Nej, men det är det här.
Ja, det är de outtömliga i fiktionen. De bara fortsätter att generera. Det är en massiv...
Så kanske det
är. Ja, precis.
Att det bara
blir
mer. Okay.
Ja, de bara, liksom, det är redundans. Mm. Då.
Men jag tyckte det var ganska jobbigt att läsa den här boken. Jag tycker inte det är dåligt, men jag tycker det är ganska jobbigt. Och jag var inne lite på det, att jag inte riktigt vet om han är en simulant, den här Cormac McCarthy. Men att hylla detta som han skriver som stor litteratur, det tror jag är väldigt missvisande. För det är liksom, vissa av scenerna i den här westernboken är ju mer som när Bukowski skriver western på ett sätt. Att det är liksom inte...
Det är pastisch. Finns det ett väldigt hög grad av, det säger ju Meyer också, att men det de gör här är väldigt mycket, och det som McCarthy gör är ju kitschigt. Det finns någon kitschig aspekt av det, och jag kan nog hålla med. Sen tycker jag han har skrivit bra.
Hade du citatet där?
Ja, jag har ett citat
som han tog upp.
Precis. Det är ett citat här ur The Crossing av McCarthy, som går så här, ur hans Border gränstrilogi. He ate the last of the eggs and wiped the plate with the tortilla and ate the tortilla and drank the last of the coffee and wiped his mouth and looked up and thanked her.
Ja, det är ju skitkonstigt skrivet liksom.
Det är väldigt konstigt, ja.
Det är ju märkligt.
Ja.
Och så använder man en tortilla två gånger.
Ja, precis. Det är liksom sådär... Det är ett konstlat... Det är konstlat språk.
Ja.
Och det är väl lite pretentiöst.
Han ger också, Myers att han som har skrivit det, tycker man. Han ger också exempel på det här consumerland, konsumentlitteraturen.
Ja, just det. Det är ju Don DeLillo då,
ja.
Framförallt.
Och då skriver han att den här författaren beskriver då ett köpcentrum som en modern kyrka dit folk... går för att liksom istället för att vara kristna så är de konsumenter, så de går dit för att få sin helhet och så vidare. Och Myers bara konstaterar att men det är ingen som har känt så. Folk hatar att vara i mataffären. De vill bara därifrån. Det är ingen religiös upplevelse. Och där tror jag också är en viktig grej, att det brister i psykologin när man bara börjar hitta på. Han driver hypotesen att vara en konsument är det nya istället för att vara kristen. Det är tesen.
Mm.
Och det är en tes som är sexig för många.
Mm.
Men börjar man tänka igenom den mer liksom, psykologiskt eller analytiskt. Mm. Så är det ju ingen särskilt bra tes.
Mm.
Och då kan man ju inte bara fortsätta att skriva. För att då passar det, det passar inte in. Det är ingen som känner så när man går och handlar.
Det är inte realistiskt.
Att man går i kyrka.
Nej. Det är en skrivbordsprodukt.
Ja, och det är också så här, du vet, en nästan lite så där kill your darlings grej på det. Att liksom, om du har en sån där idé som inte ger någonting när du väl börjar skriva om den eller analysera den, då måste man ju, även fast man tycker den är så jävla god, så måste man mörda den. Liksom. Du måste avliva den, liksom. Och det tror jag inte heller många som skriver jävligt dumma idéer gör. Liksom. De är inte villiga att döda sin grej. Liksom.
Nej, precis. Speciellt inte om du blir hyllad och prisad för en viss typ av stil. Nej, som du har. Don DeLillo beskrivs ju i scen här som han står för det som är edgy.
Ja.
Och det är liksom, han skriver ju inte på ett, han är ju en ganska orealistisk författare. Jag försökte läsa en bok av honom som handlade, tror jag, eller som han skrev efter att 11 september.
Ja.
Och då var det ett antal personer som han beskrev som var, som bara förde någon jävla analys och samtal med varandra. Mm. Och så läste jag, då var det en kvinna som talade först. Och så tänkte jag, men så här talar ju inte kvinnor.
Nej.
Och så liksom, och så var det en annan person och en annan person. Ja, men alla kan ju inte vara så verbala att de har den här vokabulären. Men de hade ungefär exakt samma vokabulär och liksom ett avancerat sätt att analysera saker. Men det är ju inte realistiskt. Jag har aldrig träffat en, ja, nästan varken kvinnor eller män som ens kan uttrycka sig. Nej. Så här klart och ju litterärt om saker och ting. Det blir helt ju, orealistiskt.
Det blir ju exposition.
Ja.
Att då har man, då har DeLillo en idé om att de här personerna ska föra ett samtal om det här. Och sen rättar han till karaktärernas psykologi efter det. Ja. Och egentligen då så kanske en större författare som Dostojevskij, han liksom, han låter ju inte vem som helst bara förstå någon filosofisk svårighet. Utan antingen så sker det mellan raderna i de olika karaktärernas interaktioner med varandra. Mm. Eller om någon uttalar sig så är han typ präst.
Mm.
För att han har tänkt på det i sitt liv. För att han är präst. Han är teolog. Och det tror jag är det påminner mig jävligt mycket om samma problem som vi har diskuterat tidigare när man skriver utifrån ideologi, att det sällan blir bra.
Mm.
Att du kan inte hitta på, du kan inte ha ideologi först och hitta på karaktärer sen.
Mm.
För då blir det, det är därför woke är så jävla dåligt. Liksom. För att man köper inte de karaktärerna på djupet. Utan om man ska göra det, då får man ju ha en genuin karaktär som har en riktig psykologi. Som konfronteras med det problemet. Och reagerar naturligt utifrån sin psykologi. Det är väl ändå, det är liksom...
Men jag tänker ju att alla karaktärer som DeLillo skriver egentligen är han själv då. Med hans,
ja,
med hans skrivbordsspråk.
Ja. Men sen den här essän var så jävla bra, men kan vi länka den här till våra lyssnare?
Ja, det
på något
kan
sätt,
vi nog göra på något sätt, ja. Den är ju jävligt underhållande.
Man kan,
den är ju ganska,
man kan
hård,
söka på The Atlantic, googlar man The Atlantic och Myers
så hittar man. Man kan också söka Cormac McCarthy och Tortilla.
Ja.
På Google så kommer den här upp ganska snabbt.
Det är jävligt roligt. Men jag blev ju tipsad om den här Cormac McCarthy. Och den är ju på ett sätt underhållande. Men det, jag vet inte om det finns så mycket i den egentligen. Jag får läsa klart den innan jag uttalar mig om det. Men det är, just nu så har jag läst halva boken kanske. Och det finns ingen riktig riktning i det, utan saker händer bara med karaktärerna. De har liksom ingen agens.
Mm.
Jag kan inte riktigt avgöra om det är meningen, att det är poängen att livet bara utsätter sig för olika, oss för olika saker. Men i så fall så är den poängen att göra den poängen genom att ta agensen från karaktärerna, det är liksom inte smart. För att det är väldigt viktigt för karaktärer att ha en agens. Men jag vet inte vad de här karaktärerna vill. Liksom.
Jag har ju läst boken, tror jag. Mm. Och jag kommer inte ihåg vad den egentligen gick ut på.
Nej, men då är det ju ingen bra bok. Nej, om den inte bok. Fastnar. Liksom.
Jag försökte också läsa... Det finns ändå två böcker som jag tycker är bra och underhållande i alla fall av McCarthy. Och det är ju den här Vägen, som har blivit film, som är hyfsat bra. Och den här No Country for Old Men.
Som också har blivit film.
Som har blivit film. Och det är ganska intressant, för filmerna följer ju böckerna nästan exakt.
Okay,
så det är liksom, de är så jävla trogna mot de här böckerna. Och böckerna är underhållande. Jag skulle säga välskrivna. Kanske ibland lite pretto, men ofta bara jävligt spännande. För de har jävligt stark handling.
Ja.
Och det är ju Mayer också inne på. Men fan, de här kulturnissarna, de hatar action. De gillar inte action. Helst det är lite fult, det är lite dåligt. Det här är ju sånt jag var inne på också i min bok, Dunning-Kruger-effekten. Liksom, att när man blir... liksom indoktrinerad i den finkulturella litteraturen, så börjar man tycker man egentligen inte kanske om berättande så jävla mycket, eller action och handling. Det är inte så viktigt, för språket blir så mycket viktigare. Och det är ju det som har hänt med Annie Proulx och kanske Auster. Austers handlingen i hans böcker är helt bizarra ofta liksom.
En slags t-shirtifiering av litteraturen, att det blir att man har en Judas Priest t-shirt för att man vill uttrycka något sätt att man gillar Judas Priest, alltså det blir, eller att man har en viss typ av möbler hemma att det blir markerande istället. Att,
jag läser Auster för att göra smak och djup.
Det gör ju folk tyvärr, och det är ju sorgligt, men Michel Welbeck är ju en typisk sån markör. Liksom, att medelklassmarkör. Jag är intellektuell för att jag läser Michel Welbeck. Och sen när man väl pratar med folk så märker man att de verkligen läser det på samma sätt som de dricker O'boy eller... masturberar eller någonting. Alltså det är liksom man läser det bara som ren underhållning. Liksom att men nu kommer han som i Serotonin där, kommer han liksom mörda någon eller inte? Eller liksom, alltså då blir det mer då glömmer man av den stora konflikten i Frankrike om när landsbygden går under och liksom all den här djupare tragedin som finns där. Den försvinner för att man läser det som en deckare liksom. Kommer han döda honom liksom?
Man förstår inte satiren och det djupare.
Man är inte intresserad av det, tror jag, för att man kan inte läsa det på det sättet, för det är för tungt liksom. Alltså, mycket litteratur är ju det är ju inte underhållning liksom. Det är där det här har slått fel, tror jag. Det är fan inte underhållning. Det är ju kämpigt liksom. Jag satt och läste Senecas bok som handlar om hur man ska leva. Seneca liksom från, när fan är den? Typ Kristi födelse eller något. Runt omkring där. Och så skriver han om hur man ska leva och vad folk gör och sina erfarenheter. Han har nog blivit lite äldre när han skriver detta. Och det är liksom inte... du vet, du sitter och läser om en vis mans idéer om livet och mening och sådana grejer. Det är ju inte underhållning. Det är ju fasansfull läsning. Det är ju skitjobbigt. För att allting handlar ju om ditt eget liv och din egen död. Det är ju där du är i tankarna. Det är ju inte underhållande.
Men lite samma med Marcus Aurelius.
Ja, precis.
Det kanske är lite mer lättläst i och för sig, men när man väl, om man mediterar över det man läser, så blir det blir ju en annan tyngd i det liksom.
Vad menar han nu? Liksom? Ja. Meditera, man tar det på allvar då. Att man tar det på allvar. Vad har den här personen att säga om livet? Om man vänder på det då, vad har liksom Cormac McCarthy med att säga? Hittills ingenting. Det är ju sad, men liksom, hittills så har han inte sagt någonting liksom, till mig. Jag vet inte. Så här. Nu slog någon ihjäl någon i lera och så fick han lera i stolarna. Och så liksom, Och nu var det någon annan som drog en stor Bowie-kniv och så fick han lera i stubblarna och liksom bara okej, men vad är det här för någonting liksom?
Jag kommer att tänka på Charles Bukowski en del, bara för att jämföra med olika typer av stilar liksom. Han är ju också en machoman i väldigt hög grad. Men det finns ju jävligt mycket sårbarhet i det han skriver ändå. Jag tycker till exempel den här Min barndom och Pearl Harbor är fruktansvärt bra. Ja, men den är asbra. Ja. Men det, han har ju ett mer enkelt sätt att skriva på. Skenbart enkelt kanske man också kan tillägga.
Ja. Men nej, jag tror Hemingway också skrev skenbart enkelt.
Ja, skenbar enkelhet, absolut. Hemingway hör ju till klassikerna, men liksom det är också det, vad fan skulle jag säga? Nej, men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag Charles Bukowski är en större författare än både McCarthy och Don DeLillo till exempel.
Ja, det tycker jag också.
Det är bara så helt självklart. Ja. Men i kulturvärlden så tycker man att han är vulgär på något sätt, Bukowski fortfarande. Och man förstår liksom inte riktigt. Vissa förstår ju att han är fruktansvärt bra, men det är liksom för att han var ett dumt fyllor på något sätt. Men jag menar, om man verkligen läser igenom, jämför liksom styrkan i det, emotionella styrkan i och skillnaden i, man läser Bukowskis poesi en del också, alltså det är ju riktigt bra grejer alltså. Ja. Men i den här snobismen som existerar håller ju det här språkflummeriet väldigt högt, och så är det ju i Sverige och kanske hela världen liksom. Och liksom,
men om man skriver mycket enklare och inte håller på med obskyrt språk, om man skriver enklare och logiskt, då tror jag också det ställer mycket högre krav på en liksom. Jag försöker ju själv att lära mig att skriva nu. Och det är ju jävligt lätt att bli liksom, det är väldigt, väldigt lätt att bli stultig och tråkig bara för att man inte gillar att häva ur sig saker. Man liksom man gillar ju ord, man gillar ju såna här saker, man gillar att känna på ord.
Det är liksom något gött med även att hålla på med språkfetischism
och liksom, särklass. Man gillar liksom man gillar de där sakerna.
Det känns gött när man sätter också liksom, men det är liksom, nu fick jag in det ordet ibland och liksom.
Men då är ju risken då att då tappar man ju ifrån det är till låns från det djupare innehållet. Liksom. Det är så här, varför ska man bara använda ord på det sättet? Liksom?
Där finns ju,
det är svårt.
Alltså. Ja, det är svårt för det är liksom det är, George Orwell till exempel skrev ju på väldigt, han skrev ju fantastiskt bra, men han hade ju det som en princip att nej, men man ska skriva enkelt. Man ska inte hålla på och skriv så enkelt som möjligt så att du kan kommunicera med massorna i princip.
Ja, precis.
Och så han såg ju snobismen som helt meningslöst.
Men han misslyckades ju också på ett sätt, för att 1984 tolkas ju av alla som att 1984 gäller alltid allas politiska motståndare. Så liksom 1984 är alltid den andra sidan. Mm-hmm. Liksom. Jag tror att han...
Ja, men det är ju människans psykologi. Var, det är nog svårt att ändra det.
Jag tror han skulle göra något tydligt förord att det är så här. Det här är kommis jag pratar om. Ingenting annat. Men ja, det är ju liksom... Jag vet inte.
Vad var jag med på? Nej, men just det, jag kommer ihåg i förra avsnittet tror jag, eller förra, så nämnde jag ju att väldigt många av dem som är Nobelpristippade, att det ungefär hade, att alla förtjänade Nobelpriset. Det där måste jag nog backa och säga att McCormack kanske inte, McCarthy menar jag, kanske inte ska ha Nobelpriset, och inte heller Don DeLillo, och många av de här, Annie Proulx, kanske inte heller ska ha det då. Liksom, man får tänka om lite där, för det, i grunden så är de ju fan ganska grunda helt enkelt.
Ja. Men om man använder filosofiska termer bara för att låta smart, om man inte har en om inte texten är logisk, om inte de här grejerna är riktiga, mm. om det bara är en massa målande språk, ja. Då kanske man inte är värd liksom, den nivån.
Nej.
Det måste vara både och då helst.
Ja. Ja, jag
Men sen, han skriver ju inte det, men det här är ju också, tror jag, en postmodern utveckling. Liksom, att man medvetet från många försöker att dekonstruera språket och se det som att man liksom förstör eller att det klassikerna är liksom Frans G. Bengtsson är borta liksom. Ja. För det är dekonstruerat.
Ja, det finns ju en föreställning inom vissa vänsterintellektuella kretsar i Sverige i alla fall att den klassiska romanen eller liksom romanen som en det är en borgerlig konstruktion och det är det ju på sätt och vis, för det var ju medelklassen som uppfann egentligen romanen som genre. Men det liksom, de menar att nej, men om man skriver då en begriplig normalroman och säger man bourgeoisie och då liksom, så helst ska man liksom göra något helt annat. Så den idén finns ju där. Liksom, att det naturalistiska sättet som Strindberg skrev på, Strindberg var ju i och för sig en arbetarklasshjälte på sin tid. Men det är liksom det är dött och det är dött språk. Det är liksom makten som har liksom det är makten som vill att det ska finnas en berättelse från A till Ö. Då förknippar man det liksom med de här klassiska hierarkiska idéerna då, va.
Så det är liksom... men det är ju jävligt dumt, för att det här är ju min personliga åsikt, men om man förmedlar någon idé som jag går igång på, eller man förmedlar en berättelse som jag går igång på, eller någonting djupare, någonting som påverkar mig, inte bara känslomässigt, utan det påverkar mig kanske intellektuellt och känslomässigt. Mm. Om man gör det, det är ju liksom, det är ju irrelevant för mig och vad man har för politiska åsikter. Liksom. Mm. Det är irrelevant. Mm. Det är inte det handlar om. Liksom. De bara... ska man då inte skriva som Frans G. Bengtsson när Frans G. Bengtsson är så skicklig, eller var så skicklig som han var? Det är ju bara dumt liksom. Mm. Försök skriva mer som honom då, utan att använda ett föråldrigt språk. Eller liksom. Mm. För övrigt, jag vill bara säga, det har inte med saken att göra. Jag grävde bland mina böcker hemma och hittade Karl den XII:s levende av Frans G. Bengtsson, som jag har köpt på ett antikvariat. Och i boken så står det julen 1935. Mm. Och andra upplagan. Mm. Så, och den kom ut 35. Mm. Så någon har fått den i julklapp eller köpt den samma år som den kom ut.
Men du kunde inte tyda namnteckningen
där? Nej, det kunde jag inte. Jag la ut på Instagram. Så. Men jag tycker bara det är så jävla coolt. Liksom. Och vissa sidor är aldrig öppnade. Jag vet inte om den har blivit läst.
Den är, man måste sprätta den, eller?
Precis. Ja, just det. Och sen en annan sak också. Och det är att pappret i den har ju knappt gulnat överhuvudtaget. Och det är så på 87 år. Ja. Om du tar en pocket du köpte för 15 år sedan och kollar den så är det ju... Den är helt körd. Men det här pappret är liksom bara... Det är
inget syra i den.
Nej, jag vet inte. Det kanske... Jag vet inte, jag kan inte den kemin. Men man bara märker vilken otrolig kvalitet det är. Och så finns det på vissa ställen i boken så kan man vika ut en liten karta så ser man Karl den XII:s trupprörelser och sådana här. Jävligt fin.
Fan vad grymt, jag funderar på
du kan få låna den om
man har. Ja, det skulle jag gärna göra.
Den är väldigt sliten så att det går inte att göra den sämre.
Jag tänkte även Schulman, Alex Schulman som skriver böcker var inne på det där att kulturmänniskor hatar handling.
Okej, okay, ja.
Men han har ju rätt i det. Man får ju genom rätt i att det finns ett sånt drag.
Ibland undrar jag vem de här kulturmänniskan är.
Ja, det är kanske en halmgubbe i och för sig. Men,
lite fiktiv person. Men...
Han ser sig
för det man läser, mest i Sverige är ju deckare som är ganska standardiserade och traditionella. Mm. Det är det som läses mest.
Mm. Ja, det är
solklart.
Genrelitteratur, helt precis.
Ja, det här var ett litet kort bonusavsnitt. Jag har inget mer att tillägga. Jag får läsa klart Cormac McCarthy.
Mm. Vi fortsätter också med vår Sober October.
Ja, precis.
Det går bra.
Ja, fortfarande. Vi typ gjorde ett avsnitt för några dagar sedan. Nej, men det går jättebra. Ja. Du, ha det bra.
Hej!